Så, god morgon allesammans och tack som sagt var att ni är här trots omständigheterna. Tänk att det ska vara så svårt det här med sommartid liksom. Det är varenda år och i år åkte jag själv dit på det. Brukar ju fördöma alla andra liksom då. Så nu är skadeglädjen stor här liksom i församlingen. Och det heter ju att skadeglädjen är den enda sanna glädjen. Men det är ju naturligtvis från ett kötsligt perspektiv. Och vi känner ingen efter köttet som det står i andra Korinthierbrevet 5, vers 16, 17, 18, någonstans där. Vi ska börja med att be och sen ska vi gå till Efesierbrevets 5:e kapitel. Och där ska vi titta på några tankar som är en uppföljning eller en uppföljning av det vi talade om sist. Vi har ju gått igenom Efesierbrevet här vers för vers under vintern och våren. Så här vi ber att du välsignar de här tankarna, Jesus. Tack för var och en som är här. Herre, vi inte bara inser utan vi erkänner också vårt totala behov av dig, av din andes ledning, av ditt ords uppbyggande. Och Herre, vi bär kanske på 1000 olika bördor som är av olika slag. De kan vara fysiska, de kan vara ekonomiska, de kan vara andliga, de kan vara psykologiska, de kan vara vad som helst. Men Herre, du har allt i din hand. Du har all kontroll. Och allt du vill det är att vi vänder oss till dig med en förväntan att du ska bygga upp oss och ge oss någonting som vi behöver just nu. Så Herre, vi ber att du som den levande guden, den personliga guden, ger oss ett specifikt tilltal idag. I ditt namn vi ber. Amen. I Efesierbrevet 5 med början i vers 14. Och bara kort som en repetition. Sist så talade vi om hur kristna en gång i tiden var i mörker men är nu i ljuset. Men så säger han att vi ska vandra som ljusets barn. Det vill säga det är möjligt att vara en kristen. Det är möjligt att vara frälst. Men att ändå ha ett kötsligt sinne och leva som människor i den här världen. Och sen går han vidare med att tala om ljusets frukt. Vad det innebär. Och vi ska pröva inför Gud vad som är rätt och vad som är fel och vad som behagar honom. Och att vi ska inte ha någonting med mörkrets ofruktbara gärningar att göra utan vi ska avslöja dem. Och vi talade bara om hur många gånger vi ska inte vara förvånade över att vi kanske på en arbetsplats eller i skolan eller var vi nu befinner oss. Att när vi för med oss ljuset in i ett sammanhang så uppstår det någon form av konflikt i atmosfären. Om ni läser apostlagärningarna och ni ser vad Paulus gjorde så ser ni att det var exakt det som hände. Allt var lugnt, allt var fint, allt var fridfullt. Så kommer Paulus och predikar evangelium i all sin enkelhet. Och då bryter hela helvetet loss. Nu säger jag det för jag menar verkligen vad jag säger. Det var inte en svordom. Det var verkligen så. Därför att alla demoniska makter ville hindra. Och det är så. Vi lever i ett land där allting är så fint. Allt är så tillrättalagt. Visserligen håller det på att knaka i fogarna. Men i princip så är allting väldigt ordnat. Och det har fått människor att tro att allt är okej. Men allt är inte okej. Ur Guds perspektiv. Om vi talar om sanningen, ja, då blir det helt plötsligt tumult i atmosfären. Och det är det han säger här. Och han talar om hur de här människorna som gör olika saker som har med mörkret att göra, att vi ska inte ha någonting att göra med det, utan vi ska uppenbara det. Och han säger att mörkrets gärningar, de för ner också Guds vrede. Och sen säger han så här då i vers 14: till allt som uppenbaras är ljus, därför heter det: vakna upp du som sover, och stå upp från de döda, så ska Kristus lysa över dig. Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor, utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, till dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka alltid Gud, tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Underordna er varandra i Kristi fruktan. Och han talar om att vi ska vakna upp. Och det är det första vi ska tala om den här morgonen. Men okej, vi läser en vers till. Känner mig ledd att göra det. Daniels 7 kapitel och den 25 versen. Daniel 7:25. Talar om antikrist i de sista dagarna. Denne ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Vilka är det? Det är vi. Den högstes heliga. De frälsta människorna. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Och de ska ge hans hand under en tid och tider och en halvtid. Det lät lite kryptiskt, men det talar om den stora vedermödan som kommer över världen. Då tror vi att vi inte kommer att vara här. Församlingen kommer att ryckas upp och vi kommer att vara med Herren. Men även innan det så kommer vi att se antikrists ande växa sig starkare och starkare i den här världen. Och det är intressant att det står här att han ska ansätta den högstes heliga. Det låter väldigt högtravande. Ansätta betyder att attackera. Och egentligen så står det, om ni läser en del andra översättningar, så översätter man det med att trötta ut. Det låter lite enklare än att ansätta någon. Men att trötta ut. Och många sa till mig den här veckan som gick att liksom, jag vet inte vad det var, men liksom det var någonting. Jag kände mig så attackerad, jag kände mig så trött, jag kände mig så på något sätt ansatt. Och det är just detta, att allt eftersom vi närmar oss tiden för Jesu tillbakakomst, eller återkomst heter det, så kommer de här demoniska aktiviteterna som pågår runt omkring oss, de kommer att intensifieras. Och det är så lätt, jag tänker vi lever i en tid som är präglad av teknologi. Och teknologin för med sig väldigt intensiva intryck. En normal människa idag, eller normal, men den genomsnittliga människan idag utsätts för enormt intensiva intryck från tv, från radio. Där de rätt så gamla nu, men nu är det också datorer, det är mobiltelefoner. Liksom vi är ständigt på något sätt informerade. Det kommer hela tiden impulser till oss. Och som människor skapade till Guds avbild, så är vi skapade för att gensvara till Guds sanningar. Det är då vi mår bra emotionellt. När vi hör sanningen, tar emot sanningen och gensvarar till den. Men vad är det som händer i vår tid? Jo, det är att vi blir utsatta för så enormt ett bombardemang av intryck som inte är av Gud. Och det får hela vår varelse. Vi talade om det i fredagskväll, liksom hur komplex människans hjärna är. Det är nästan som att ju mer vi lär oss om den, ju mindre vet vi. Därför att det är ungefär som universums storlek. Ju fler och kraftfullare teleskop vi uppfinner, ju mindre vet vi, därför att vi bara upptäcker att det fanns mer där ute. Och det är nästan samma sak med hjärnans kapacitet. Jag har ingen aning om vilken kapacitet Adam och Eva verkligen hade från början. Men Gud la locket på, därför att om vi hade haft deras hjärnkapacitet så skulle vi som mänsklighet eller mänsklig ras ha förstört oss själva redan nu. Så Gud sa, jag begränsar er förmåga lite grann. Han begränsade också förmågan genom att förvirra människorna genom språkförbistringen och nationerna, så att människan inte kunde förenas i sin ondska. Men Bibeln säger att i den sista tiden så ska människan förenas i sin ondska. Därför att nu kan vi kommunicera med varandra trots allt. Och nu kan vi på något sätt bygga datorer som liknar hjärnan och som kan lagra information och allting. Så att vi lever i en tid som är enormt intensiv. Och vi som kristna är utsatta för detta bombardemang. Att han vill trötta ut oss, göra oss passiva och säga att det spelar ingen roll liksom. Vi kan bara leva för dagen. Men i takt med att den här intensiva attacken på de kristna ökar, så ökar också våra möjligheter att faktiskt ta emot från Gud. Har ni tänkt på det? Det är faktiskt så. Vilka enorma möjligheter vi har. Vi har internet, vi kan gå och lyssna på fantastiska budskap varje dag. Vi behöver inte gå som man gjorde 100 år sedan, en timme i någon riktning för att lyssna på en predikan på söndag morgon. Men då var heller inte intrycken från världen, från atmosfären, var inte lika intensiva. Nu är de mycket mer intensiva och vi måste svara med samma mynt. Vi kan inte bara ta emot allt det här och låta hela vår varelse gensvara till den här attacken. Därför att då blir vi uttröttade. Och det är precis det som antikrist vill. Han vill trötta ut de heliga. Han vill göra oss passiva. Och säga liksom bara, jag lever en dag i taget liksom. Det går bra. Jag behöver inte anstränga mig för att vara aktiv. Men han säger, vakna. Säger han här. Vakna upp. Och jag tänkte på det. Vi sover. Tidstecknena är runt omkring oss. Jag ger inte ett dugg för de människor som kliver fram och säger att den och den dagen kommer Jesus tillbaks. Och då kommer det här och det här hända. Och jag menar, jag vet inte hur många gånger. Jag kommer ihåg. Någon skrev en bok. 88 anledningar till varför Jesus kommer tillbaks 1988. Och vet ni varför? Jo, därför att det var 40 år efter att Israel hade bildats. Och man trodde att inom en generation, och en generation är 40 år i bibliska termer, så kommer Jesus tillbaks. För det säger att när Israel har kommit på plats igen, efter att ha varit kringspritt i flera tusen år, språket har återupprättats, alla tidstecknade, okej, då kommer 1988, 88, jag lovar, jag var där i bokaffären 1989 i januari och den var rea, det var en stor röd lapp liksom, den kostade ingenting, därför ingen var intresserad, det var antiklimax, det var över. Men det är inte den enda och den första och förmodligen inte den sista gången som människor har försökt att men Gud säger, ingen vet om den dagen. Men det står också att vi kan se tidstecknen. Och de är runt omkring oss. Och vad är det största tidstecknet? Ja, Israel är ett stort tidstecken. Men i min mening så är det inte det största. Det är avfallet, förledelsen. Titta på kristenheten. Fler och fler ger upp den bibliska sanningen. Kristendom handlar i princip bara om att uppleva Gud. Liksom, vart blåser vinden? Var är den heliga ande? Var finns bibelförankrad predikan idag? Inte speciellt vanlig. Det finns, men den är inte speciellt vanlig. Och människor löser, jag hörde en väldigt ansedd person, ledare för det kristna partiet i Sverige, och han sa så här, att han har pensionerat sig från politiken, men nu när det var val till EU-parlamentet här för något år sedan eller par, så vill han engagera sig igen. Alltså, jag kan inte missa det här tillfället, därför att EU, det är det största fredsprojektet mänskligheten har sett. Och jag tänkte, hallå, har du aldrig, jag vet att han har läst Bibeln, och det är inte, jag respekterar den här mannen otroligt mycket. Det är inte min plats att stå och döma honom. Men jag var väldigt, väldigt, väldigt förvånad att man säger att EU är världens största fredsprojekt. Men det är precis det som antikrist vill göra gällande. Han kommer med en falsk fred. FF, falsk fred. Det är precis det han vill. Fred, 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 ropar världen. Och visst vill vi ha fred, men på vilka grunder? Inte på den fallna mänsklighetens grunder, utan på ett erkännande och bejakande av Jesus Kristus, vår skapare. Och han säger, vakna upp till det här avfallet. Vakna upp till ekumeniken. Alla kyrkor kommer samman. Spelar ingen roll vad ni tror på. Spelar ingen roll. Bara vi är ett. Vadå ett? Ja, vi ska vara. Vi är redan ett i Jesus Kristus. Men det, allting bygger på kompromiss. Jag är inte, missförstå mig inte. Jag älskar när pånyttfödda kristna från olika samfund kommer samman, ber tillsammans, arbetar tillsammans, när det inte bygger på en kompromiss. Det är inte det jag talar om. Men jag talar om när man bara vill slå ihop och göra en enda stor kyrka. Men läs Uppenbarelseboken. Det talas om den stora skökan, alltså den prostituerade. Och vad är en prostituerad? Jo, det är någon som säljer sig för pengar. Det är motsatsen till en brud som har reserverat sig för en man. Och församlingen är Kristi brud. Men Satan kommer att sammanställa en falsk församling som liknas vid en sköka, vid en prostituerad person som är redo att sälja sig för vad som helst. Det är tidstecken. Avfallet från läran, bildandet av en ekumenisk superkyrka och naturligtvis Israel på plats. Det är tidstecken. Vakna. Vi ser det överallt. Tala om jordbävningar. Okej. Okay. Ja, men det har alltid funnits jordbävningar. Ja, det har det. Men det finns statistik på att det har ökat, intensiteten i de här har ökat markant under senare tid. Och det är precis det som Jesus säger. Överallt i den sista tiden, Matteus 24, så ska jordbävningarna öka. Folk ska resa sig mot folk och människorna ska stå vid havets rand, alltså vid stranden, och höra hjälplösa se vågorna. Ni vet när man står på stranden, det kommer en våg, det kommer två vågor, det kommer tre, det slutar aldrig, vågorna slutar aldrig att komma. Och på samma sätt kommer människan att stå där i sin hjälplöshet. Och är det inte intressant, med all teknologi, med all kunskap, med allting vi har, ändå så är människornas frågetecken fler nu än de har varit någonsin. Tidstecken. Vakna upp, säger han i vers 14. Du som sover. Han talar till kristna, inte till ofrälsta. För de är döda, de sover inte. Ofrälsta är döda. Men när vi har blivit levande gjorda, då kan vi faktiskt också sova. Och han säger, vakna upp. Och Kristus ska ge er ljus. Var var vi någonstans? I Efesierbrevets femte kapitel, just det. Vers 15. Se noga till hur ni lever. Att ni inte lever som ovisa människor, utan som visa. Och det här ordet här för att se noga till hur ni lever, det är i grekiskan det ord som vi får det svenska ordet akrobat från. Och vet ni vad en akrobat är? Det är någon som jobbar på cirkus. som kastar sig i trapetserna liksom och gör farliga grejer, går på lina liksom och hoppar och faller. Och ramlar man ett enda misstag, bang, man faller i marken, man slår sig, kanske slår ihjäl sig förr i tiden innan skyddsnätet var uppfunnet. Men i vilket fall, han säger här, vandra som akrobater, vandra som människor som inser och erkänner att det kristna livet är viktigt. Ja, vi är evigt säkra, det är inte det jag talar om. Det är inte det att vi slutar vara Guds barn, men i bemärkelsen att vi ger Satan ett tillfälle. Gör inte det. Vandra. Se noga till hur ni lever. Och varje rörelse som vi gör är viktig. Och sen säger han i nästa vers här, 16. Ta väl vara på varje tillfälle. Därför att dagarna som vi lever i är onda. Och i Efesierbrevet 2:10 så talas det om hur vi har blivit kallade av Gud till att vandra i förutbestämda gärningar. Och jag vet inte om ni har tänkt på det, men när vi är fyllda med Guds ande och vi går ut liksom och vi strävar inte, vi går bara liksom fulla av Guds liv och närvaro. Helt plötsligt så bara är man i en situation som där man blir använd av Gud, där man får säga något, där man får göra någonting. Och man tänker liksom, hur händer det här? Förutbestämda gärningar. Gud arrangerar omständigheter som vi kliver in i, där han brukar oss. Tomma kärl som han får fylla. Och han använder oss så att vi blir evigt välsignade. Han ger oss någonting. Vi ska få en uppståndelsekropp, talar Bibeln om i första Korinthierbrevet 15. Och det finns tydliga indikationer på det, både i första Korinthierbrevet 15 och i Daniels 12 kapitel, att den här uppståndelsekroppen, den kommer att ha härlighet, den kommer att reflektera Guds härlighet. Men inte lika mycket hos alla. Står att det är hos dem som vinner själar, det är hos dem som vandrar med Gud som den här härligheten kommer att vara särskilt påtaglig. Så för varje tillfälle som Gud ger oss, där vi kan vara lydiga till honom, där han har fyllt oss med sig själv och vi kan vara lydiga till honom, varje sådant tillfälle ger mig mer eller ett mått av härlighet som min uppståndelsekropp kommer att reflektera honom med i all evighet. Fantastiskt. Så, men det räcker väl med att man är frälst. Ja visst, det är bra, det är en bra början. Men det är så att Gud har gjort någonting speciellt som vi inte förstår liksom fullt ut åtminstone, men att friköp tiden. Om det bara var så okej. Okay. Jag är frälst, jag är inne, jag är liksom, jag är klar. Gud, liksom. Jag bara väntar ut tiden. När kommer du? Snart hoppas jag. När han säger, vakna, var inte passiva. Vandra med mig. Ta vara på de här tillfällena. Och vet ni, när det står här att dagarna är onda. Det betyder egentligen att de är fulla av demonisk aktivitet. Säger någon, men det var ett väldigt överandligt uttalande. Jag menar, en modern kristen, en pastor idag ska väl inte tala om demoner. Vi har väl förklaringar på det här liksom inom psykologin och hela den här biten. Liksom vad sådana här saker handlar om egentligen. Det är bara gammal vidskepelse. Ja, då får vi kasta ut hela Bibeln. Jag och säkert många av er vet att Satan är verklig. Vi kan se det på många olika sätt. Bibeln säger det tydligt. Och han säger att atmosfären kommer att bli mer och mer laddad för varje dag som går och hans återkomst närmar sig. Men hoppet har vi i Jesus Kristus. Hans utrustning står alltid i proportion till attackerna. Absolut. Och vet ni, Satan är ingenting Han är redan besegrad. Amen, exakt. Han är besegrad. Så det är inte det liksom så här, Satan är så stark nu den här sista tiden liksom att vi kan. Absolut inte, för den troende. Men om vi ställer oss utanför Guds skydd och det som Gud har gett oss, då är vi en mumsbit för honom. Men i Kristus, med församlingen, med varandra, med Guds ord, med den helige ande, med alla de här sakerna, absolut, han är under oss. Han är under våra fötter i den bemärkelsen. Han är besegrad. Och i vers 17 där. Så var därför inte oförståndig utan förstå vad som är Herrens vilja. Vi behöver vara urskiljande. Vi behöver ständigt tänka på vad som behagar Gud. Vad som är rätt och fel. Och vi har hans ord. Ibland liksom, hur ska man studera ordet? Och absolut kan vi få hjälp med det. Vi kan gå i bibelskola, vi kan komma till kyrkan, vi har olika saker, vi kan lära oss detta. Men samtidigt, Bibeln är så enkel samtidigt. Vi kan bara läsa den. Bara låta Guds ande betjäna oss. Men jag förstår inte allt jag läser, men det gör inte jag heller. Blir det någon förvånad nu? Jag förstår inte allt jag läser. Det är många gånger. Varför liksom bara läsa, låt inte det vi inte förstår förmörka det vi kan förstå. Utan låt det som vi kan förstå förklara det som vi inte ännu förstår. Och liksom det är en process. Det finns inte en människa i världshistorien, inklusive Paulus, aposteln till hedningarna, som har förstått mänskligt talat allt som skriften säger. För hade vi det, då skulle vi inte behöva komma hit. Så, vi är klara. Det finns inte en dag. Bibeln säger att i all evighet. Vet ni hur lång evigheten är? Någon som har försökt att räkna ut hur lång evigheten är. Evigheten slutar aldrig. Det finns inte en dag. Det finns inga dagar och nätter. Men det finns inte en tid. För det finns ingen tid i evigheten. Men vi kommer aldrig att säga, aha, nu vet jag allt om Gud. Nu vet jag allt om hans karaktär och natur. Den dagen finns inte, den tiden kommer aldrig. I all evighet kommer vi att vara överväldigade av Gud. Den oorsakade orsaken. Ingen vet vad jag sa. Alltså, allt har en orsak, allt har en början. Någonting har liksom orsakat den här pulpeten till exempel. Jag vet hur den kom till. Jocke och Magnus byggde den för många år sedan. Jag vet det, jag kommer ihåg när de höll på att snickra den. Den har ett ursprung från någons händer. Och innan det så var det någon som var ute och sågade ner träd i skogen och gjorde plankor som de kunde använda. Och innan det var det någon skogsägare som sådde frön i marken och så vidare och så vidare. Men Gud har aldrig börjat någonstans. Men det är omöjligt. Allt måste ha sin början. Nej, men det är vad han så själv kallar sig för. När han uppenbarar sig för Mose, han säger, jag är den evige guden som inte har någon början, inget slut. Jag har ingen har orsakat mig. Det är ofattbart. Allt annat som finns i detta universum har en början, har ett ursprung, men det har inte Gud. Nästa karaktärstecken för oss, vi är medvetna, talade vi om här, verserna 14-17, verserna 18-19, vi är nyktra. Ordet nykter egentligen, det betyder mer än att inte bara alltså vara berusad med alkohol, men nykter, det betyder också, vi kan säga att man liksom är klar i tankarna. Men han säger här att berusa er inte med vin, utan var fylld med Guds ande. Och det är ett slags motsatsförhållande som han använder här. Och han gör det på det sättet att han säger att det är ungefär så att i den mått som vi inte är fyllda med Guds ande, det är också det mått som vi måste ha ett substitut, en ersättning. Vi måste hitta någonting. Ah, lite vin på fredagen. Åh, vad trevligt. Myskulturen.
I fredags vi var med någon, vi vet att de är alkoholister. Fruktansvärt. Fruktansvärt, om ni vill höra vad det innebär. Jag är säker på att alla känner till det, men vi, myskulturen. Åh, vad fint liksom. Åh, vad gott. Enda sättet att undvika att bli alkoholist är, smaka aldrig. Det är perfekt. Jag kan inte bli alkoholist om jag aldrig smakade. Men den gången jag smakade, första gången, då har jag börjat. Då finns potentialen där att jag dricker en andra gång, och en tredje gång, och en fjärde gång. Någon säger, ja, du ska inte lägga dig i sådana saker. Jag bara läser Bibeln, jag bara förklarar. Jag bara talar om de som har gått före mig. Har den övertygelsen. Och jag vet att många här har den övertygelsen. Att det här är ingenting som kristna ska ha. Visa mig en vers som säger att man inte kan dricka. Jag kan inte på det sättet. Det varnas för det. Och det sägs att det är ovist att hantera det. Men jag kan inte slå versar i huvudet på folk. Och det är inte det frågan om. Jag säger bara att han säger det som ett motsatsförhållande. Att en andefylld kristen behöver inte de här sakerna. Varför? När det finns Coca-Cola. Vi behöver det inte. Vers 19. Sjung till varandra i psalmer, hymner, andliga sånger. Om ni har sångröst, står det i min bibel här. Nej då, det står det inte. Men jag tänkte just liksom att man tänker, ja, men så andliga kan man väl inte vara liksom, bara så här. Man möter någon så här liksom och så. Detta är dagen. Lyft Jesus högre. Liksom att vi hela tiden bara sjunger fram och tillbaka. Det låter ju helt tokigt. Men vi talar ett andligt språk. Vi har en helt ny förutsättning. Vet ni liksom hur människor pratar i den här världen? Man hör varifrån det kommer. Det kommer härifrån. Samtalen, liksom ämnena, sättet att prata, attityderna, allting. Men vi talar som himmelska medborgare. Vi får vårt uppifrån, inte nerifrån. Och vad det innebär rent praktiskt, det vet inte jag. Kanske inte just att vi sjunger sånger till varandra i den bemärkelsen. Men det är ett nytt tal, ett nytt språk. Ett nytt sätt att kommunicera och förhålla sig till varandra. Så vi är nyktra, vi är klartänkta. Och det är långt mer än att bara, så att säga, den alkoholaspekten. Men han säger detta. Och sedan i vers 20 så ser vi här hur vi är tillfredsställda. Han säger, tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Tacka alltid. Wow. Det är svårt. Det är svårt. Jag har väldigt svårt för det. Och jag tänkte på det. Senast faktiskt nu den här helgen. När jag tittade lite på de här verserna och allting. Hur otroligt otacksam man är ibland. Man verkligen skäms. Och negativitet och bitterhet är någonting som verkligen får oss att sluta att vandra med Gud, faktiskt. Och det kusliga med det här är att vi kan fortfarande gå i kyrkan. Vi har lärt oss kristianska, som vi kallar det för, alltså att tala de rätta orden, säga de rätta sakerna, men vi kan fortfarande sitta med väldigt, väldigt kalla hjärtan. På grund av otacksamhet. På grund av bitterhet. Jag fick inte det jag ville. Gud gjorde inte det som jag bad om. Och så vidare och så vidare. Och sen helt plötsligt så kommer den här bitterhetens rot. Och vi talar om det, står i Hebreerbrevet 12. Hur bitterhetens rot smittar. Och bilden av är att någon tömmer pottan rakt över en. Faktiskt i grundtexten. Man går i gamla stans gränder för 200 år sedan, och sedan så på morgonen där liksom bara någon kommer ut liksom med nattens behov, bara psh, och sen bara splash. Liksom, det är bilden, bitterhetens rot. Det bara tar över oss. Och jag säger det, tacka därför Gud alltid. Och vi kan bara sucka här i våra hjärtan. Bokstavligen och billigt. Och bara säga Gud, vi vill vara tacksamma. Första Timoteus 6:6. Guds fruktan med förnöjsamhet är god vinning. Tänk att bara kunna sitta någonstans. Någonstans med sin lilla bibel. Eller stora. Vad det nu är. Jag hörde om, pastor Challe berättade om en man som blev satt i fängelse i Sibirien. Och han hade med sig, han hade fått en liten bok som var en, det var bara alla 150 saltarsalmerna. Och en dag så tog vakterna ifrån honom den här och han vägrade, han bara gick ut och la sig i snön. Ni får göra vad ni vill med mig, jag ligger här tills jag får den tillbaka. Så han fick den tillbaka. Alltså det är allt jag har, jag lever för detta. Salt och salmen. David och andras tankar. Men det är Guds ord. Fantastiskt. Och jag tänkte på det liksom att kan vi verkligen vara tacksamma? Jag kan vara i ett fångläge, jag kan vara i ett fängelse. Och jag har bara en liten del av Guds ord. Jag räknade i min bokhylla, jag hade över 40 biblar. 40 biblar. Här är det någon som bara har saltasalmerna, sitter i ett fängelse, eller satt i ett fängelse. Och älskade det. Och när Richard Warmbrandt blev satt i ett fängelse i Rumänien, så hade han ingen bibel alls. Den enda bibel han hade, det var det som han hade memorerat här inne. Och som hade gått härifrån hit. Det var det enda han hade. Men det räckte. Det räckte. Gud gav honom allt detta. Och jag vet inte. Jag tycker bara det är fantastiskt. Var alltid tacksamma.
Ursäkta.
Ja. Vad är det? Jo, okej, det är lugnt. Ingen fara, vi är bara glada att du är här. Med eller utan telefon. Underordna er varandra. Sista versen här. I Kristi fruktan. Underordna er varandra i Kristi fruktan. Och jag tänker just liksom från 60-talet och framåt. Så har vi nästan gjort det till en vetenskap att vara oberoende. Det är liksom den högsta, det högsta idealet. Att vara oberoende av allt och alla. Men Gud har en väldigt specifik ordning i sin skapelse. Och när vi upptäcker den ordningen. Och det gör vi oftast kanske. Men vi verkligen lever i den ordningen. Det finns en fantastisk, fantastisk välsignelse att hämta. Och han säger därför att underordna i varandra. Och det här ordet i grekiskan är att placera sig själv under någon i en speciell ordning eller formation. Fantastiskt. Det är det vi vill. Och där frigörs Guds välsignelse. Och det första vi underordnar oss, det är Jesus Kristus, för han är huvudet för församlingen. Vi lever inte oberoende av huvudet i egenskap av kroppen, för vi är ju kroppen, Kristi kropp. Men inte bara det, utan vi underordnar oss varandra. Och det är inte bara liksom att vissa människor har, den här personen är en pastor eller en äldste eller har någon ledarskapsfunktion. Varandra, det innebär alla gåvor i Kristi kropp är unika. Och vi kan underordna oss varandra. Det är ett ömsesidigt underordnande. Och det säger han, gör det. Så vi ser i den sista tiden hur Satan vill trötta ut de heliga. Och han talar här om praktiskt kristet levande. Och han säger att de som han har kallat, som verkligen vill leva för honom. Han säger de är medvetna om de här sakerna. Därför att de läser skriften, de tar emot undervisning. De är nyktra, de tänker klart, de är inte flummiga. Och de är tillfredsställda. De har en ande av tacksamhet. För vad Gud har gett. Och även om det inte är alltid bra grejer på ett sätt. mänskligt talat, så är Gud med i detta och gör någonting. Det är ett tillfälle att lära känna honom mera och sedan underordna dem sig varandra. Herre, vi tackar dig just nu för de här tankarna, och vi tackar dig, Jesus, för den här bibeltexten. Vi är så glada för att vi kan bara öppna ordet, tala om det, inga konstigheter. Vi behöver inte ha några konstiga kläder på oss, vi behöver inte ha några konstiga röster och betoningar och kryptiskt språk och vad det nu kan vara, utan vi kan bara tala enkelt och tydligt om de här sakerna. Och Jesus, vi ber att de här detaljerna som vi har tagit emot, att de skulle få verka i våra liv, i våra hjärtan. Vi tackar dig just nu, Jesus. I ditt namn vi ber. Amen. Um.